Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hei Sandra, da vi begge med caps i sola, så du i solveggen hjemme, skjønner jeg.
Ja, jeg måtte sette meg i sola, for det jo det episoden skal handle om, blant annet.
Ikke sant? Og jeg i sånn skikkelig sol under palmetrær i Marbella.
Oi, det hørtes deilig ut. Er været fint?
Ja. Ja, fint vær. Det akkurat regnet masse her. Det noen dager i forkant, men nå det sommerlig temperatur og t-skjorte og... Og bra.
Så
herlig. Ja. Så det området her for å kikke litt etter litt sånne steder man kan arrangere kurs, da. Ja. I nærheten av litt sol, da, slik på vinterstid, få litt mer sol. For sol jo superviktig for oss.
Ja, det jo det. Det har jo du, det har jo du fått meg til å innse hvor viktig det er. Så derfor så tar jeg med meg frokosten og sitter ute nå, og jeg får med den turen, har kjøpt med sånn lyslampe om vinteren. Ja. Det har du også fått med til å gjøre. Og jeg føler at det påvirker energinivået mitt i kroppen når jeg får sol. Jeg har mer energi.
Ja, og det viser jo forskning også at sol så viktig både for energinivå, helse og sykdommer og det meste. Og nå skal jeg faktisk da... ha en podcast helt på egen hånd, siden du hjemme og jeg her, men jeg skal da treffe han som har skrevet Lysrevolusjonen, som akkurat er kommet ut på norsk. Og det han som gjorde meg oppmerksom på effektene av sol på helse og velvære, så det skal bli en spennende podcast, for at jeg skriver jo nå på solboka, ja, solresepten eller solkuren, eller hva den skal hete når den skal ut over nyttår, da, hvis jeg klarer å gjøre alt i riktig tid. Så det skal bli en revolusjonerende bok om hvordan vi kan bruke den gratis sola som hele tiden skinner der til å brukes for å bli friskere. Da. Så, og det jo litt provoserende for mange, for at vi har blitt skremt bort fra sola. Vi har blitt fortalt at vi må holde oss unna sola for at den farlig og gjør oss sykere, og så det det helt motsatte som skjer, sånn at... Det håper jeg skal bli en bok som kan lage litt rabalder, fordi at vi må få folk ut av de fire veggene, både i kontor og hjemmetid, og ut i sola, rett og slett. Så, men jeg tenkte jeg skulle viderebringe noen spørsmål fra deg da, til Fredrik, som vi kan starte med når jeg etter hvert skal bevege meg fra dette treningssenteret her og opp til han. Hva det du lurer på om solen?
Jeg lurer på, spørsmål 1 vil være, er solarium farlig for oss, som vi har blitt opplært til? Ingen tar det lenger, men jeg vet at du tar det om vinteren, sånn 10 minutter, 2 ganger i måneden eller noe.
Ja.
Det er et spørsmål. Et annet er, finnes det noen muligheter for lys å påvirke for eksempel migrene? Eller kronisk sykdom, og hvordan lys eventuelt. Jeg lurer også på, skal man bruke solkrem? Eventuelt, hvor høy faktor, hvor mye? Jeg lurer også på, hvor lenge kan man være i sola, hvis man da ikke har på seg solkrem?
Mm-hmm.
Det tror jeg var spørsmålene mine.
Ja, så bra. Og det jo ting de fleste lurer på også. Så det blir spennende å høre hva han har å si om det. Jeg har en litt annen om det, for at jeg har fulgt med utrolig mye på dette feltet her da, siste halvåret, hørt masse podcaster, lest masse bøker, og det som nå viser seg å være sannheten om de spørsmålene der, viser seg gjerne å være helt motsatt av hva som er vanlig. Så
Dere fikk
også
fem,
det.
jeg fikk fem spørsmål, gjorde det?
Ja, ett til. Ja, da har du ett til. Ja.
Ja, ok, da har jeg ett til. Ja, for jeg lurer også på det med hudkreft. Det bare sol som gir hudkreft? Det er min oppfatning. Det er sånn jeg har hørt forskninga og det vi har blitt opplært til. Er det bare sol som gir hudkreft? Det er òg et spørsmål.
Ja, og der har vi noen helt andre svar enn det vi kanskje tenker.
Og
Så
gleder meg til
det
å
gleder jeg
høre.
meg til å snakke med han om. Så, men da har jeg
Ja.
fått noen spørsmål som jeg kan ta med videre til han. Det blir
Ja,
spennende.
supert.
Så da skal
Det
jeg
blir
kjøre opp
veldig
til han.
spennende.
Han har leid et podkaststudio. Altså, det er jo så fint rundt her, vet du, i sola. Man merker, jeg kom jo rett fra Kåfjord. Rett fra snø og kaldt og mørkt, og så rett ned her. Og man merker jo med en gang at det er en helt
At
annen
du
energi. Og det er nok ikke bare det at man kjenner mental energien. Det skjer noe med cellene våre, og det er det sola som hjelper til med. Og det skal jeg skrive bok om, og det skal vi snakke om nå. Så da får du nyte dagen videre i sola der, Sandra.
I
Så
like måte, lykke til!
takk for det. Ha det godt.
Da snakkes, ha det!
Ja, Fredrik Paulun, velkommen til Mestre livet-podkast. Vi skal jo snakke om sol. Her sitter jeg med boka di 'Lysrevolusjonen'. 'Sunnere og sterkere med solens røde stråler', står det. Og det er jo en viktig bok som gjorde meg oppmerksom på hvor viktig sol er. For jeg var jo blant, som de aller fleste av oss, som er blitt vant til å tenke at sola må vi beskytte oss mot, og sola er farlig. Men i den boka så lærte jeg at det stemmer jo ikke helt, da. Det er noen helt andre sannheter om
Det är
dette her.
exakt, du är inne på något här, Torkel. Och tack för att jag får komma hit, ska jag säga först och främst. Och tack också för att du skriver en blurb till min bok. Så ditt namn finns också på boken.
Ja, for på forsiden her så står en viss doktor Torkel Færø i anførselstegn her da, strålende om effekten av sol og rødlys for helse og velvære. Og det mener jeg jo virkelig. Og her på baksiden så står det også en liten presentasjon av deg, så kanskje jeg bare skal lese den, så slipper du å presentere deg selv. Fredrik Paulun er utdannet ernæringsfysiolog ved Stockholms universitet. Bøkene hans er oversatt til en rekke språk og har solgt mer enn 1,5 millioner eksemplarer. Det er jo rått, da. Han er en pioner på ulike ernæringsområder, og en av de første som skrev populærvitenskapelig om glykemisk indeks og lavkarbokost, paleodietten, altså steinalderkost, og betydningen av riktig fett. Det som nå, og dette er jo sikkert mange år siden du var blant de første på det, dette som nå etter hvert, kanskje sikkert 20 år etter, er blitt noe som alle vet om. Men nå er du tydeligvis først ute på et nytt område. Kan du fortelle litt om dette med sola, og kanskje også starte med at du har jo faktisk flytta sørover?
Ja, det här är så spännande för att livet är ju en resa. Man upptäcker saker man vill göra. Dels, jag är ju entreprenör, så att jag hittar ju alltid sätt att försörja mig på mina idéer så länge jag tycker att de gör nytta och är bra. Så att, så var det ju med glykemiskt index på den tiden. Jag skrev böcker om det, släppte livsmedel kring det här. Det är det som blev Paulúns i Sverige, eller bara bra mat i Norge. Så jag har liksom konceptualiserat de här sakerna, och som du säger, för 30 år sedan, när jag skrev första artikeln om glykemiskt index, ingen förstod någonting. Min bok då som jag skulle släppa, den hette Allt om glykemiskt index. Förlagen sa, nej, 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 det här går inte, vi släpper inte det här. Det är för tekniskt, för konstigt. Nej, då blir jag arg. Det här är viktigt, jag måste få ut boken, så jag släppte den själv. Och jag tror att det är den bok i Sverige som har flest tryckfel någonsin i historien. För jag gjorde allting själv. Jag hade inga pengar till någonting. Så jag korrläste boken, jag liksom layoutade den, allting. Men den kom ut i alla fall. Och den boken sålde ju sen i nästan 250 000 exemplar. Så att någonstans var ju det ett klokt beslut. Men med det sagt, som du säger, nu är vi inne i en tid då vi, både du och jag, eftersom vi har samma syn på solen, inser att vi har blivit förda bakom ljuset.
Rätt och slätt.
Rätt och slätt,
Bokstavligt talat, fört
bokstavligt
bak lyset.
talat. Vi har blivit lärda att solen är farlig. Och jag minns när jag var i Thailand för 15-20 år sedan. Jag kom ju hem blekare. än vad jag var när jag reste dit. För jag smörjde in mig med solkräm, jag låg under parasoll, jag klädde på mig, jag undvek sol till varje pris. Och det var ju fullständigt vansinnigt, har jag insett nu. För ungefär, eller ganska exakt 6 år sedan, 2019 var det här, då träffade jag en gammal vän och överläkare från Sverige, som vi har känt redan jättelänge. Och han är en sån person, han är lite som du, som faktiskt tänker utanför boxen men ändå är vetenskaplig. Man vågar se saker från nya perspektiv. Och han sa till mig att Fredrik, du som gillar näring, kost, får folk att må bättre med nyttig mat. Titta på det här med ljus, för det är nämligen kanske ännu viktigare. Och det var ju väldigt speciellt att höra. För jag tänkte att ljus träffade min hud, möjligen gav lite D-vitamin, that's it. Det var min syn på ljus. Men jag började läsa på och inser att det var ju helt fel. För det mesta av ljuset kan vi faktiskt inte se. Och vi kan ju se det synliga ljuset, det är ett litet spektra, från violett till rött egentligen. Och bara där kan vi göra ett experiment faktiskt. Om alla lyssnare tar fram sin mobil och sätter på ficklampan, då lyser det med ett vitt ljus ur själva ficklampan. Och det är egentligen alla våglängder, huller och buller. Det är violett och blått och grönt, orange och gult och rött. Och sätter man fingret på lampan, då ser man att det här ljuset går ju igenom tummen. Och det är rött ljus som går igenom. Allt det filtreras bort. Men rött ljus går alltså in 2-3 cm i kroppen. Så du når ju alla ledkapslar, du når ju huden, du når ju blodet.
Ja.
Du når alltså immunförsvaret. De här makrofagerna till exempel. Så det är 2-3 cm. Men sen har vi ju superhjältarna inom ljus. Och det är helt osynligt. Det är det nära infraröda ljuset. Som ligger på någonstans mellan 800-1400 nanometer. Det går in 15-20 centimeter. Men vi kan inte se det.
Ja, jag har lärt att det når ju halvparten av cellerna våra.
Ja.
Och också för att det når blodcirkulationen, så blir det ju också blodet cirkulerat och når kanske alla cellerna.
Mm.
Så det att distribuera hälsobringande ting genom blodströmmen som allerede går runt och besöker på mode alla celler i kroppen är ju en extremt effektiv måte att och förbättra hälsan på då.
Mm,
det är intressant det du sa med rött ljus igenom, för att jag har alltid tänkt då att det lyser rött på grund av blodet.
Mm.
Men det är ju lyser ju säkert det också, men det lyser ju alltså rött genom fingern din då.
Mm.
På grund av att det stoppar de andra bølgelengdene som blått och grönt och gult och så vidare och slipper rött vidare genom faktiskt.
Mm. Och det går igenom skelett, ben, bindväv, hud, blod, allting. Och blodet, det är ju rött för att det absorberar alla våglängder. Så jag tror att du skulle nog inte se det lysa rött. Så jag tror att det är i princip 99% det riktiga ljuset du ser när du gör det här. Lite kul partytrick. Man kan ta upp den här och visa. Titta här, rött ljus går in långt i kroppen.
Mm. Mm. Intressant. Och halvparten av solas lys, eller stråling från sola, är ju rött ljus och närinfra rött ljus.
Mm.
Och det får vi ju hela året. Mm. Också på norska och skandinaviska vintern. Så att det är inte bortkastat, tänker jag, att vara ute i sola mitt på dagen. Jag kommer ju nu rätt från ett uppdrag i Nord-Norge, norr för polarcirkeln, på vintern då.
Mm.
Och ser ju, kan formligen förnemme och känna att folk är reducerat av den manglande sola på den tiden. Och jag känner ju med en gång jag kommer hit till Marbella, där vi är nu. Jag har ju flytt 2 timmar från Tromsø till Oslo, 4 timmar hit.
Mm.
Och den solenergin, den gör ju något med oss.
Det är helt sant. Och det intressanta är att här i Marbella, vi ligger på precis samma breddgrad som de blå zonerna. Ikaria i Grekland och Sardinien och Loma Linda i Kalifornien och Okinawa i Japan. Det är någonstans här mellan 10:e och 40:e breddgraden. Där är solen optimal. Och sen är problemet att när du kommer längre norrut, som där du var till exempel, det är säkert 70:e breddgraden, då är det ju ingen sol på vintern och för mycket på sommaren. Så då är det ljust egentligen dygnet runt med den här midnattssol och sånt. Det är alltså, egentligen är människan inte gjord för att bo där. Och jag vill inte säga att man ska flytta därifrån, så drastiskt inte. Men man måste ta hänsyn till det här och optimera och göra det bästa av situationen. Och då krävs det ju till exempel rödljus på vintern och mörkläggning på sommaren och försöka ha ett så normal dygnsrytm som möjligt egentligen. Det är jätteviktigt.
Ikke sant, och vad kan vi göra då? Kan vi ju ta upp, jag har fått uppdrag av Sandra och ställa dig någon spörsmål som hon säkert ställer på vegne av de allra flesta, för att vi som har lest og holdt på så mye med sol sikkert i 2-3 år nå, er jo litt inne i detaljene, men vi kan jo starte med de helt enkle spørsmålene som de aller fleste stiller seg, og spørsmål nummer 1 fra Sandra var jo, er solarium farlig? Og det er jo aktuelt for de oppe i nord, hva skal de gjøre? Mm. De bor i Finnmark, har en høyere sykdomsrisiko, kan de ta solarium? Hva syns du?
Jag tycker man ska ta solarium. Men sen är det så att när man använder solarium, då är det, det kallas narrowband UV. Det är alltså enskilda våglängder. Solen avger allt. Det är liksom UVB, UVA i sitt fulla spektrum. Och det är egentligen det bästa. Men även narrowband, de här enskilda våglängderna, gör nytta. Vi kan få D-vitaminproduktion till exempel. Vi får en produktion av kväveoxid. Och det vet vi ökar ju cirkulationen både för blodet och lymfan, vilket är jätteviktigt för avgiftning och syresättning och så. Men sen har vi någonting fenomenalt spännande. Det kallas för POMC, eller preopiomelanokortin. Och det är alltså en gen som vi besitter. Den har funnits med evolutionen i 300 miljoner år, så den är uråldrig. Och den genen aktiveras av UV-ljus. Lite också av nära infrarött ljus, men framförallt UV-ljus. Och den gör en liksom kaskad av olika saker. Bland annat gör de oss solbrända. Så att nu har jag lite solbrända, du börjar få det också här. Och det innebär att då har våra POMC-gener aktiverats. Och då får du solbrända, men du får också endorfiner. Det gör att man känner sig lugn, man känner sig tillfreds. Man är inte lika sugen på gotteri eller på alkohol eller på det här som annars ska fylla det här behovet av tillfredsställelse. Vi känner smärtlindring. Vi känner ångestlindring, man sover bättre på natten. Och allt det här är tack vare POMC, den här genen. Men det finns över 40 andra funktioner också. Reproduktion, sexuella funktioner. Väldigt mycket som egentligen är fundamentalt för oss. Stresshantering, allt det där styrs via POMC. Så det innebär att vi behöver det här för att må bra.
Var finns POMC? Finns det i alla cellerna eller i speciella celler?
Det finns i alla celler, men väldigt mycket i huden. Det finns i hjärnan också, det finns i ögonen, det finns lite överallt. Men huden är ju överpresterad.
Och det säger ju något att när det finns en receptor eller en funktion i kroppen som responderar på UV-lys, så är ju kroppen laget för att ta emot UV-lys och bruka det lyset effektivt, hälsomässigt.
Exakt så. På flicka, en spännande sak som jag har läst om, jag kan inte verifiera det för jag har inte sett studierna, men både du och jag lyssnar mycket på poddar av människor som är vetenskapligt förankrade. Och då är det någonting som man pratar mycket om nu som är otroligt spännande. Det visar sig att våra tarmbakterier signalerar med UV-ljus. Och då är det UVC, alltså den här mest högenergiska, speciella UV-typen som inte når jorden i vanliga fall. Men i kroppen så är det ett sätt att signalera mellan tarmbakterier. Och det innebär också att vi aktiverar receptorer i tarmen. De finns i lungorna också, de finns överallt, de här receptorerna. Så vi alltså gör ljus själva med våra mikrobiom också.
Ja, för det har jag läst också min forskning på, att det att sola och UV-ljus påverkar då tarmmikroberna som du ser, och att det är speciellt mycket POMC i huden vid magen. Så att det är säkert en mer direkt väg därifrån då och till tarmbakterierna. Och när det gäller detta med solarium då, så visar ju undersökelsen till Pelle Lindqvist från Melanom i Sør-Sverige studien, den stora studien som har gått över 25 år eller mer, visar ju att de som får mest sol, inkluderat solarium, lever längre än andra. Och akkurat det samma visar ju den stora engelska biobankstudien, att de som solar sig mer än andra, de lever längre än andra, har betydligt mindre hjärtesjukdom, betydligt mindre kräft av alla orsaker, och de som också kryssar på att de tar solarium har enda större effekt av det. Och Richard Weller, som står bak den studien, han är en hudläge, han säger att den studien visar att de som tar solarium lever längre än andra. Men man kan inte säga si att det betyder att det att ta solarium gör att du lever längre, men i alla fall de som tar det lever längre. Och jag är förhållsvis säker på att det att ta solarium är bra och inte minst för välvære, för jag tar ju det, och jag husker jag tog också solarium, blev faktiskt rådet av en svensk turnuslege i Bodø när jag var där. Genom vintern så tog vi solarium, och det tenker jeg at hjalp meg gjennom den vinteren som turnuslege da, første året som lege på sykehus i Norge da, det kanskje et annet ord for det i Sverige.
Mm.
Og hjalp meg gjennom vinteren og holde kreften oppe, for du kjenner etter et kvarter i solarium da, at du får den ekstra energien.
Så är det absolut. Och du har aktiverat POMSI. Det är endorfiner, du mår bra av det. Men sen är det intressant också för att tittar man på solen, det är ändå nummer ett anser jag. För att där har du fullspektrum. Och det man gjorde från början när man feltolkade det här med UV, det var att man tittade just på de här narrowband, enskilda våglängder, och belyste enskilda hudceller i provrör helt enkelt. Det är, här, helt enkelt det är alltså inte i kroppen utan i ett labb. Och då såg man att UV skadade cellerna.
Mm. Ja.
Men vad säger det egentligen? Ingenting. Det är först som att du tar en muskelcell och drar i den och den går av.
Mm.
Vad säger det? Ingenting. Men har du muskelcellen i kroppen och lyfter en hantel, ja, då får du skador, men du får också en reparation och du bygger upp muskeln till större och starkare. Och exakt samma sak är det med huden och UV. Du får en liten belastning, men du får också en mycket bättre reparation.
Mm.
Och det är därför vi ser nu, det kan jag faktiskt tipsa om, de som vill läsa forskningen sen på mitt Instagram. Där har jag lagt ut en studie som är alltså från 2018 nu, om jag minns rätt. Så den är gammal. Och att inte det här blivit större är helt otroligt egentligen. Men där visar man tydligt att i 50 regioner eller länder, alltså stora områden på jorden, så kan man se ett direkt omvänt samband mellan just UV-ljus, UV-exponering från solen, och hudcancer, malignt melanom. Alltså det är omvänt. De som får mest har minst malignt melanom.
Ja. Och det är en del, det är ju så lite forskning på det, för att det är regnet som så säkert att sol och UV-strålning är kreftfremkallande, att du får inte lagt direkte studier på det.
Nej.
Men man kan gå lite via omvägar och finna resultaten. För exempel så skulle man tänka att hvis melanom var förorsakat av sol, ja, så vill ju de som får påvist melanom ha höje D-vitaminnivåer på grund av sola.
Mm.
Men är det sånt?
Exakt tvärtom. Det är en stark riskfaktor, det kanske inte är ett kausalsamband, men låga D-vitaminnivåer, det är ju förknippat med höga cancerrisker generellt och inklusive malignt melanom.
Mm.
Och det har man sett också att de som har solat för mycket, som alltså har skador på huden av det, solskador, de har också i många fall ett skydd mot malignt melanom av det här. Och det är inte för rätt att skada sig, tvärtom, det är fel. Men jag anser alltså att vi är alldeles för rädda för UV-ljus helt enkelt. Så jag är för solarium av det skälet. När jag själv är i Sverige på vintern, vi har ju samma klimat i stort sett, samma breddgrader, då solar jag solarium ungefär varannan vecka. Men sen kör jag också rödljusterapi. Och det gör jag varje dag. Och då är det bara rött ljus och nära infrarött ljus. Och de våglängderna vet vi väldigt säkra. De ger inga solskador alls. Så då börjar jag närma mig egentligen vad solen faktiskt ger. Och sen lägger jag till också IR-bastu. Då är det ännu längre våglängder av infrarött ljus. Och det kallas för MIR och FIR. Om när infrarött ljus är NIR så är det också MIR och FIR. Och de våglängderna, de går in bara några centimeter. Men tillsammans, om man gör det här, då får du ju som en soleffekt kan man säga. Sen, det är vid olika tillfällen, det kanske är lite andra våglängder och så. Men det är good enough. Det är ungefär som att få ett kosttillskott av näringsämnet ljus. Så ser jag det.
Mm. Ja, för sola är ju på en måte näring. Det som den maten vi spiser, en del av det är ju att det innehåller stoffer och molekyler och fettsyror och aminosyror som vi tränger till att bygga upp kroppen.
Mm.
Men det den också gör via energin är ju i princip att tillföra elektroner till elektrontransportkedjan i mitokondrierna.
Mm.
Men det samma kan sola göra.
Ja.
Så sola är ju på något sätt intravenös energi.
Mm.
Som går direkt in i mitokondrier och förbättrar energiproduktionen i cellerna så att vi på en måte tränger mindre mat, alltså mindre elektroner via mat och näring då än man kanske skulle tro.
Och det här, Torkel, kommer man inte läsa i några fysiologiböcker, för att det är inte det vi lär oss i skolan helt enkelt, men det ligger väldigt mycket i det här. Och man pratar till och med om alltså human fotosyntesis, alltså mänsklig fotosyntes, och det är inte det som händer, det sker i kloroplasterna i växterna, men i princip så är det samma processer. Och det tror jag många av lyssnarna kan faktiskt skriva under på, att man äter ju mindre på sommaren. Man är inte lika hungrig när det är sol ute. Och då får man ju alltså en viss mängd energi från ljuset. Och jag vet att man har räknat på det här. Och är det ett träd till exempel, en medelstor ek, den absorberar mellan 200-400 kalorier från solen varje dag genom sina blad. Okay. Och vi absorberar någonting i alla fall. Sen det kanske inte är jättestora energimängder, men det är så mycket att det faktiskt påverkar oss. Sen ska jag säga också att det man har sett med just rött ljus, vilket är en del av solljuset, det är att man får en direkt blodsockersänkande effekt när man får ljuset. Mitokondrierna suger upp mer glukos helt enkelt. Och det tänker på att vi då optimerar energiproduktionen. Vi konverterar då glukos till ATP. Det är sen som kroppen kan använda. Så allting bara speedas upp och blir bättre. Och det innebär ju att du både får energi från processerna. Du kommer att kunna omvandla energin du äter till energi du använder. Så allting blir bättre. Det är det som är så speciellt med solen.
Ikke sant? Så, og da har jeg i hvert fall svart på min og din mening om solarium, og det er at solarium ikke er farlig, og at man kan bruke det, og jeg tenker at et kvarter hver tiende dag for eksempel, tenker jeg er nok, og helt sikkert ikke, det skal utrolig mye til for at det skal være farlig for cellene våre. Og så har Sandra også et spørsmål om lys og migrene, og det som jeg, nå vet jeg ikke om du vet så mye om det, men jeg har lest at grønt lys er spesielt bra for migrene, at grønne lysbehandling, det kan hjelpe å roe ned faktisk. Vet du noe om det?
Jeg har lest om de studiene også, jeg tycker det er otrolig spennende. Og grønt ljus, det er jo våglengder som ligger litt midt imellom egentlig blått og rødt. Ganske snävt band av våglengder. Men det viser seg at når du får inn det i øynene, da kan du häva migrenanfall. Det är så som en ren behandling, som en terapi. Jättespännande. Sen vet jag också att det finns olika skäl till migrän. Allt ifrån kärlsammandragning till alla möjliga saker som händer i kroppen. Så jag tror inte att det finns en lösning för alla. Men många som har migrän får ju en bättre cirkulation av ljuset. Genom att de får kväveoxid. Både med lymfsystemet och blodsystemet. Så många mår mycket bättre i solen. Och det finns många skäl till det helt enkelt. Men just det där som du säger, grönt ljus, lägg det på minnet, för det kan mycket väl bli en grej framöver.
Ja, och de lamporna jag har sett, de är inte speciellt dyra. Så att hvis man går på Amazon, hvis man har migräne, det är det jo många som har, det är väl 10% av i hvert fall kvinnlig befolkning som har det, et eller annet sånt tall. Och de gröna lamporna tror jag kostar 300-400 kronor. Så det är en billig måte, och en del studier tyder på att det hjälper. Vi kan også komme inn på dette her med effekten av sollys. Du nevner kveveoksid, det er jo på norsk er det nitrogenoksid. Og det er jo noe som man har funnet ut er blant mekanismene bak at sol er så helsebringende. Så hvis vi nå, før vi tar Sandras neste spørsmål, ok, hva er de helsebringende effektene av sollys? Og det er jo interessant, altså før så har jeg tenkt at sollys, eller lyset i det hele tatt, det er noe som gjør oss synlige. Hadde du skrudd alt lys her nå, og det hadde vært natt, så hadde jeg ikke sett deg.
Nei.
Og lyset er noe som gjør at jeg kan se deg, og that's it. Nå vet vi jo da at sollys og lys i det hele tatt går inn i cellene våre. Selvfølgelig. Fordi at gjennom 4 milliarder år cirka har det vært liv på jorden. Celler på jorden. Og disse cellene har jo eksistert under sollyset halve dagen på en måte, og i mørket den andre halve dagen. Og både enkeltceller og etter hvert flercellede vesener har jo lært seg å bruke sollyset konstruktivt. Evolusjonen gjør jo at hvis det er noe som skader eller gjør deg, svekker deg, ja, så minsker sjansen for at dine gener overlever. Sånn at selvfølgelig har da gjennom millionene, for ikke å si milliardene av år, cellene våre har lært seg å bruke den energikilden til noe positivt. Og nå vet vi jo mer om det. Før så tenkte vi jo, og det vet jeg at mange leger fortsatt tenker, at hold deg unna solen, ta D-vitamin, og da er du ok. Nå vet vi jo at i tillegg til D-vitamin, som gjør da at vi som art kommer jo egentlig fra midt i Afrika, Etiopia-området, Rift Valley, der ble det midt i sola, rett ved ekvator. Og jo mer vi har dratt fra ekvator og utvandret, så er jo vi blitt bleikere og bleikere. Vi to er jo normalt sett ganske bleike.
Det finnes en skala, en Fitzpatrick-skala. Vi er vel mellom ett og två. Og fem er den mørkeste typen. Sen finns det ett A, de rødlette. Ja. De som har fått en evolutionär trade-off.
Og der er jo du. Du är ju lite sån rödlig.
Ja, nu färgar jag håret. Det är säkert livligt. Men jag är nog mer en, mellan ett och två. Jag är nog en etta, men liksom mot ett tvåan. För jag har ändå pigment. Men de här rödlätta blir inte bruna. Men det intressanta är att de har en ökad förväntad livslängd. Mm. En rödlätt person i våra breddgrader, alltså Norge och Sverige där uppe, de lever sig 5 år längre i snitt än de som inte har den.
Så det att vara rödhårig, det är också något som ökar chanserna lite för att få melanom. Jag tror det ökar chanserna runt 30% i följe Pelle Lindqvist. Men det gör alltså att du lever 8% längre.
Ja.
Vi är, alltså de är extremt goda solcellepaneler. Egentligen är vi som individer gående, vandrende solcellepaneler. Og hvor da rødhårige er, har en ekstra god evne til å bruke sola effektivt i cellene sine.
For vi skal jo vite også at melaninet, som gjør oss bruna, det er jo en molekyl som er helt otrolig egentlig. Den kan absorbera ljus av alle våglengder. Og har du lite av det, då kommer mer ljus in i kroppen. Det är det som händer oss rödlätta. Och sen ska vi veta att melanin är någonting positivt. Så de som är mörkhyade, de har jättefin effekt när de får sol på det. För där bildas bland annat vätgas, som i sin tur är en jättestark antioxidant. Melanin är också bra, det kan binda tungmetaller och utsöndra sen när vi liksom ömsar hud, så att säga, när vi tappar de här översta hudlagerna. Så att i grund och botten är solbränna positivt. Men det ska man säga också, de mörkhyade som bor i Norge och Sverige och så, de måste verkligen se till att få ljus. För annars blir det lätt solbrist.
Och det som är absurd är ju att solrådena för de mörkhyade är de samma som för lyshyade, även om de reagerar helt annorlunda på solen. Och så att du säger alltså att det dannes, alltså vetoxid, det är väl hydrogen det?
Hydrogen, molekylär hydrogen, alltså H2.
Som dannes från melanin.
Det är alltså, ljuset spjälkar vatten i den här processen. Och då ser vi att det blir O2, syrgas och vätgas. Och vätgas är ju en otrolig antioxidant. Och den tar bort dem framförallt, det är 2 eller 3 fria radikaler som är väldigt skadliga för oss. Men rör inte radikalerna som är med i immunförsvaret till exempel. Så det är bara en positiv effekt av det här.
Inte sant. Ja, det är otroligt mycket spännande effekter. Och selv om, det som er interessant for meg som lege da, er jo å tenke på at selv om vi ser helt vanlig ut, så vet vi at under overflaten vår, så har jo vi trilliarder av celler. Og inni hver celle, så skjer det hvert sekund, regner det med, 1 million ulike reaksjoner, altså kjemiske reaksjoner. Så at egentlig så sitter vi på en ekstrem energibombe på en måte da. Og det er ekstremt med energi som forvandles og jobber kontinuerlig for at vi skal holde oss i livet da. Og som krever da både næring, ernæring, søvn, sol og så videre. Men tilbake til disse her tingene som vi vet er helsebringende, det er den viktigste, tenker jeg, det kan du høre hva din mening er, det er nitrogenoksid. Så det at vi har lagret nitrogenoksid i underhuden som frigjøres av sol og som utvider blodårer og gjør at blodsirkulasjonen går lettere.
Og ikke bare blodsirkulasjonen, men lymfan, lymfsirkulasjonen. Og der, jeg bruker aldri egentlig prate om djurstudier, för jag tycker de är för spekulativa och sådär. Men ibland kommer det studier på djur som bara måste tas upp. Och den här är helt ny, den kom i januari tror jag, i år, 2025, på möss. Som då hade fått framkallad Alzheimers. Det är helt enkelt att man har en massa amyloida plack i hjärnan och hjärnan fungerar inte som den ska. Men ger man dem rödljusterapi så reverseras det här. Så att hjärnan kan rensa ut den här placken. Och man ser även att själva hjärnsubstansen, cellerna, fungerar bättre. Och det har vi faktiskt i hjärnan också väldigt mycket kollagen som håller ihop hjärnan. Så att allting blev bättre i djuren när de fick ljus. För det bildas mer kollagen och så. Och det är ju helt fantastiskt. Sen säger inte jag att man kan reversera Alzheimers i människor med rödljusterapi. Men det säger ju någonting. Det säger någonting om hur viktigt det här är. Och hur viktig lymfcirkulationen är. För det är det man ser, att lymfan kommer igång. Det är det där AGE som det kallas då, de här amyloida placken, kan lämna kroppen. Det är via lymfan.
Och det som är intressant är ju att sol och lys går in i hodet vårt. Så hodeskallen vår är inte ett värn mot solstrålarna. Tvärtom så går solstrålarna genom hodeskallen och in i hjärnan. Den går ju in i disse sulcusen heter det. Det är såna, hoppas jag, kløfter innover hjernen. Mm. Og innover der, rundt 8 cm inn, så går da lyset og sollyset og det innføre lyset inn i hjernen vår og påvirker hjernecellene våre.
Og det finns en bild, og den var så som en grusom på norsk, att jag vill inte ha det i min bok. Men det finns en bild på nätet där man då har en människa som är avliden, som man har tagit huvudet och belyst med närinfrarött ljus och fotograferat med en IR-kamera. Och huvudet bara lyser. Som en typ glödlampa nästan. Så att huvudet absorberar det här och det penetrerar varenda cell i huvudet. Mm. Och det är helt otroligt. Och just hjärnan är också vår mest mitokondrierika vävnad. Mm. Så att reaktionen är väldigt snabb. Alla mitokondrier pignar på sig och börjar fungera bättre. Och det är klart att man blir bättre rent kognitivt också då.
Ja, vi tänker bättre, blodcirkulationen går bättre. Och det är intressant att se bilder från forskning på hur blodcirkulationen blir bättre av infrarött ljus. De har ju för exempel forskning hvor de stopper, altså de har kyllingegg, er det vel, og så stopper de hjertet til kyllingene, og så ser de at blodstrømmen stopper opp. Og så lyser de med innføret lys, og nærinnføret lys, og så ser de at blodstrømmen fortsetter igjen.
Uten hjertet.
Uten hjertet. Og det er klart at hjertet vårt er ikke den pumpa vi tenker på.
Nei.
Fordi at vi har 60 000 kilometer med blodårer i kroppen, og hvis hjertet skulle vært den eneste drivkraften for blodsirkulasjonen, så måtte den vært utrolig stor, ikke sant? For å klare å dytte blod halvannen gang rundt jorda.
Exakt.
Sånn at det som skjer tyder på, er at det er en egen drivkraft i cellenes energi som drifter dette her. Det er som om vi har 1 trillion bittesmå motorer som drifter blodsirkulasjonen vår, og som har nytte av energien fra, generelt sett, fra både sol og andre ting. Men energiproduksjonen i cellene er med å drive blodet rundt. Da.
Ja, det er jätteintressant. Og jeg ser jo även motion som väldigt bra för det här. Jag pratar om vaderna som vårt second heart.
Att ja, det är ut och går. Läggarna.
Exakt. Ja. För att blodet kan ju bara gå i en riktning. Och det innebär att om du kontraherar en muskel, då trycks ju blodet i rätt riktning. Så rörelse, sol, kanske jordning också pratar man om. Finns studier på jordning som ökar cirkulationen och så. Man måste ha fötterna mot jorden, eller händerna, man är kopplad mot jorden. För där finns det elektroner som kan påverka. Sånt gör mycket. Men det är intressant det här med just hjärtat, att det finns en ny syn på det. I en del progressiva kretsar. Och jag tycker att det är väl belagt det här. Alltså det är väldigt rimligt det de säger. För det är inte rimligt att tro att hjärtat är det enda som pumpar blod. Mm. Det är ju ett system helt enkelt. Där hjärtat är en del av det.
Ikke sant. Som går mycket på vann och olika ting. Hvordan vann är annorledes i kroppen och i blodet koblet med energi och andra ting. Men det är kanske en helt annan podcast.
Ja, den är intressant. Den vill jag lyssna på sen. Så spela in den. Det här med strukturerat vatten och allt som vi faktiskt började veta.
För det är klart att vi vet ju att vann är ju ett dipolart molekyl, alltså med en positiv och negativ sida. Och vi är ju elektriska väsener, kanske ända mer än biokemiska, så drivs vi av elektricitet, elektroner. Elektrontransportkedjan i mitokondrierna är ju det som egentligen är själva motorn var i kroppen då. Och vatten uppför sig olikt. Vi tänker på vatten som det som är i det glaset som jag har föran mig här, men vatten i kroppen, i biologiskt material, det uppför sig annorlunda, och det har vi så vitt begynt att finna ut mer av faktiskt. Vi har tagit det som en självfölge, lite som vi har tagit sola för en självfölge, så att det är nog med dessa helt enkle tingene som vi kanskje har oversett i jakten på mer kompliserte ting. Da. Så, og selv om det vi snakker om nå om sol, vi snakker om mye kompliserte ting. Men det enkleste er altså å være ute i sola for å få disse effektene.
Jeg flikker inn også sagt der, at om man räknar på det, så skulle det være så at ungefär 99% av våre molekyler i kroppen er vatten. Man pratar om att det är 70% av vikten och så, men av molekylerna så är 99 molekyler av 100 vatten. Och tittar man på, du är ju fotograf, om man skulle fotografera en park med en sjö, med en IR-kamera, då kommer sjön vara alldeles svart. För allt IR går in i vattnet, absorberas av vattnet. Och då tänker man ju, vad händer i vår kropp när vi har 99% av molekylerna som vatten när vi får IR? Jo, det absorberar ju den här energin. Ja. Och bildar då den här, det kallas ju för fourth phase of water, eller easy water. Jag tror att det här är någonting som kommer revolutionera synen på vatten i kroppen.
Ja, för det vi ser, hvis vi då ska ha ett införrött för som fotograf, så kunde du bruka införrött film. Jeg brukte jo ikke det, jeg brukte vanlig film, kan du si. Men det er jo interessant å se hva det innføret gjør, sånn som du sier, det, vannet blir svart, akkurat som det da vil bli til blodårene våre. Vann, molekylet, tar imot sollyset på en spesiell måte, og det har jo selvfølgelig en effekt som evolusjonen gjennom alle disse millioner av år har brukt. En annen ting som vi ser, hvis vi fotograferer infrarødt, er jo at blader, blir hvite, fordi blader reflekterer det infrarøde lyset. Og det vil også si at når vi går ut i naturen, noe som vi vet er det kanskje mest helsebringende vi gjør, så blir vi, får vi ikke bare lyset fra sola, det nærinfrarøde lyset fra sola, vi får det også reflektert fra bladene. Og det er også sånn at bladene er kjølige, fordi at hvis det er veldig varmt da, det er jo ikke alltid det i Norge, men her for eksempel, si at det er en hetebølge, så vil bladene være kjølige fordi at de reflekterer varmen, det innfører varmen videre.
Og det slog meg en sak nå. Vi kanskje har et scoop, du og jeg. Det her med grønt ljus og migrän. Bladen reflekterer jo grønt ljus. Det er derfor de er grøna. Kanskje det som man saknar når man får migrän, natur. Ja. För det är exakt samma våglängder.
Ja, samma det gröna. Ja, för det är den samma bølgelengden som bladene reflekterar.
Som kanske vi kan gå ut i skogen
tänker. Som det gröna lyset brukar då.
Börja med det. Gå ut i skogen först innan ni köper lampa.
Ja, det är helt tips. Helt gratis. Ja. Ikke sant. Så vi har sagt om vitamin D vet vi hjälper. Nitrogenoxid, frigöring av det i blodårene, bättre blodcirkulationen, sänker blodtrycket. Och så har du också i kroppen så har du också cytokrom C-oxidase. Som benytter sollys. Vad vet du om det?
Ja, det ingår ju i komplex 4 tror jag av elektrontransportkedjan. Och på ren norsk eller svensk, det gör att ATP-produktionen ökar. Och ATP är en molekyl som vi förbrukar vår egen kroppsvikt av varje dag. Alltså ibland till och med flera hundra kilo om man tränar hårt. Så det är en enorm produktion av ATP och en enorm konsumtion. Så det är alltså omsättningen. För nu när vi sitter här, då har vi kanske 15 eller 20 gram ATP. I cirkulation. Så det är liksom det, hastigheten vad det här omsätts är helt fenomenal. Och om man vill veta vad som händer om ATP-produktionen slutar, titta på det här klippet med den här krigsförbrytaren från Haag som tar cyanid. Har du sett det?
Nej.
Han dör på 30 sekunder ungefär. För cyanid stänger av ATP-produktionen.
Ja.
Det här var ju otroligt skrämmande bilder, men det säger någonting om ATPs funktion. Det behövs hela tiden. Och med åldern så blir mitokondrierna slitna. För mitokondrierna är ju som ett eget väsen egentligen. De har ju egentligen ett bakteriellt ursprung. Och någon gång under evolutionen har då den här bakterien och en cell hittat varandra. Och dels har då cellen kunnat skydda bakterien och bakterien kunnat producera energi åt cellen. Det är ju match made in heaven. Och den funktionen har vi kvar idag. Men det innebär att mitokondrierna har liksom eget DNA, ett eget åldrande. Och äter vi dåligt, vi rör oss inte, får ingen sol och allt det här, då blir mitokondrierna lidande och vi får då mitokondriell dysfunktion. Och det är kopplat till både diabetes och cancer och massa sjukdomar. Och det här kan man då direkt påverka. Man kan direkt öka ATP-produktionen genom ljus. Och det sker på sekunder. Och det är via cytokrom C-oxidas. En fotoacceptor som då reagerar på ljus och får igång det här. Och själva produktionen är ju som en slags turbin nästan. Att ju snabbare det går desto mer ATP sprutar ut. Och det här smörjer upp det här rejält och får det att bli helt enkelt mycket mer ATP. Och du kan bli föryngrad av det här. Du kan alltså se biologiskt att du får en bättre funktion i allt. Allt från greppstyrka till sårläkning, kognition och så. Så att det är ofattbart centralt.
Så det är ju inte alla kanske som är klara över vad ATP är. Men nej. ATP, det är ett molekyl i kroppen som är energivalutan. Det är liksom kronorna i kroppen då, som vi brukar då, den maten vi spiser. Det går in i denna mitokondrierna. Och det är ATP som vi trenger att ha då, som då blir bättre av sol genom cytokrom C-oxidase som är ett det er et enzym da, som sola går inn og virker på. Da.
Mm.
Og så i tillegg så er det jo en annen effekt av sol som gjør at vi skiller ut melatonin inni mitokondriene.
Mm.
Og melatonin er jo noe som skilles ut i hjernen vår som hjelper oss å sove, og cirka 5% av melatoninet er det som hjelper oss å sove, men 95% av melatoninen i kroppen, det er rundt i cellene våre. Og sol øker da produksjonen av melatonin, og hva gjør melatonin ute i cellene våre?
Ja, melatonin är ju en ofattbart kraftfull antioxidant. Troligen den bästa kroppen själv kan göra. Och det är därför vi gör den. Det är för att när vi omsätter mer energi, producerar mer ATP, då bildas det också mer fria radikaler i våra celler. Helt naturligt. Det är en process som hör till. Men kroppen vill då svara på det här. Kompensera för det genom att producera mera antioxidanter. Och då är melatonin helt outstanding. Och jag är rätt säker på också att även om du framförallt får effekt ute i kroppen, så en del kommer också påverka din sömn. För det vet man när man är ute i solen till exempel. Eller när man tränar, då sker också det här, samma sak. Man får mer melatonin. Man blir ju tröttare. Mm. Man somnar ju lättare.
Man sover bättre. Det är många som säger att de kan se på pulsklockorna att när de tränar eller är ute i solen så sover de bättre i etikant. Så det kan också ha med den melatoninutskillelsen och antioxidanten som du säger som är melatonin då. Som hjälper och på en måte kjøler ner cellarbetet. För i disse elektrontransportkjedene da, som det finns liksom tusenvis av inne i hver enkelt mitokondrie, så er jo det noe som skaper, kan du si, en slags varme da.
Mm.
Og melatoninet går ned på en måte og kjøler ned systemet, hvis man skal tenke litt overført betydning da. Så da har vi noen av effektene, og så får vi gå videre til Sandras spørsmål videre her.
Hun er med her via din anteckningsbok.
Ikke sant? Mm. Og da har hun lurt på noe som de fleste lurer på, nemlig solkrem.
Mm.
Hjelper solkrem? Bør vi bruke det? Hva tenker du?
Svaret er nej. Mm. Nästa fråga. Ja, vi kan utveckla det, men faktum är att det är väldigt enkelt. I Sverige och Norge ska man inte använda solkräm. Av massa skäl, dels behövs det inte. Man har räknat på det här och det finns kanske 2 dagar per år i Oslo som solen är så stark att du kan ens bränna dig. Och om du har varit ute i solen innan dess utan solkräm, då har du en solbränna. Den är 10, 15 eller 20 i solskyddsfaktor, naturligt. Så du kommer inte att bränna dig. Däremot ska du inte gå direkt ut på semestern i juli och lägga dig på stranden i 5 timmar. Det är inte bra. Men då ska du skydda dig. För att om du smörjer in dig med solkräm och översolar, det är jättefarligt. Det visade ju Pelle Lindqvist i sin studie att de kvinnor som gjorde så, de hade ju 8 gånger så hög risk för malignt melanom. Att de översolade med hjälp av solkräm.
Mm.
Så det är ju no-no. Och att smörja in sig med solkräm generellt, det förstör ju mycket av solens effekter. Du får mindre D-vitamin. För att mycket av UV-ljuset blir absorberat av de här toxiska molekylerna som ingår i solkräm. Du får mindre POMC, du får mindre kväveoxid, allt det som du vill ha av solen. Så nej, jag har till och med varit i Perth i Australien, väldigt nära ekvatorn, väldigt högt UV. Och det här var på vintern, så det var ju liksom deras sommar. Och jag klarade mig utan solkräm, men jag höll mig inne mellan 12 och 3 ungefär. Och sen var jag ute på morgon, tidigt på morgonen med soluppgången och tidigt sent på kvällen med solnedgången. För då kan jag säga att fast man är på världens mest UV-rika plats så är UV-nivåerna väldigt låga. I och med att de filtreras bort av atmosfären. Men mitt på dagen, då var det ju för mycket att vara ute. Gick jag till bilen, hade jag liksom hatt på mig och sådär. Hade långärmat och så. Men till och med där kunde jag vara utan solkräm. Och det finns ingenting som säger att solkräm skyddar mot någonting överhuvudtaget.
Nej, bortsett från att bli solbränt.
Exakt, bortsett från att bli frisk.
Ja.
Och jag kan säga så här också att solkräm har egentligen bara en utlovad effekt. Och det är att du inte ska bli bränd.
Mm.
Inget annat. Så hudcancer och sånt, det finns ingen som påstår det. Och det finns i Sverige heller inga rekommendationer från någon myndighet att man ska använda det. Det är folk som tror det, men det finns ingen myndighet som påstår
att man ska. Jag tror det allra flesta när jag snackar om sol och solkräm, mm. och jag berättar att studier tyder inte på att solkräm hjälper mot kräft, så, mm. så skönner de ingenting, för det är de helt säkra på, mm. Att det är grunden till. Det är därför de smörjer sig in, mm. för att undgå att få hudkräft. Mm. Men det är alltså inte någon undersökelse som tyder på.
Nej, tvärtom. Och solkrämsanvändning, det blockerar ju också den här malignant omskyddande effekten av UV. För du får ju inte den stressen som du behöver på huden för att kunna utveckla skyddet. Och det finns en sak till som det inte skyddar mot, och det är blått ljus. För att det är så att UV-ljus är ju kortvågigt, och det första synliga ljuset är ju violett och blått ljus. Och det får vi inget skydd mot, men det är också cellskadande. Mm. Och har du sett de här bilderna på amerikanska truckers? Där halva ansiktet är alldeles rynkigt, mm. andra halvan är rätt okej. Okay. Mm. Och det rynkiga kommer ifrån blått ljus. Mm. För UV reflekteras, de sitter och kör sin bil i 12 timmar. Då sitter de där i Nevadaöknen och får då blått ljus genom bilrutan som då åldrar huden. Mm. Så att, det innebär att man lurar ju sig själv. Ja. Och risken att översola är väldigt stor om man har solkräm.
Och så tror jag också på den typen bilder och på den typen hudskador så har det varit andra ting i bilden, sånt som röjking. Mm. Så att jag, i alla fall det jag har läst och det som är min kliniska erfaring är att för huden blir skadet av UV-lys i en eller annan grad. Mm. Det är huden och kroppen lagd för att hantera hvis du ger den chansen genom att ha ett gott immunförsvar och hvis du röker, spiser fel mat, har ett immunförsvar som är inte optimalt, så klarar det inte att hantera den skaden som sker. Och så har du kanske fått för mycket sol i förhållande till det som anbefalt. Den truckchauffören har kanske kört i solljuset genom Nevada-ökten, inte sant, inne i aircondition, helt säkert. Mm. Och fått skador av det. Och vi ser något av det samma med för exempel atombomben i Japan, alltså Hiroshima och Nagasaki. Så ser de att självklart de som var för nära bomben, de döde och blev skadet och fick kräft av den intensa strålningen. Mm. Men de som bodde lite längre undan och fick lite strålning, de hade en positiv hälsoeffekt.
Mm. Det här är intressant. Det här är kontroversiellt. Men jag är helt inne på din linje. Det här är den mest extrema formen av hormetisk stress man kan tänka sig. Men det finns liknande studier som inte handlar om kärnvapen i länder med mycket bakgrundsstrålning, som Iran till exempel, där det kommer från berggrunden. Där har man lägre cancerrisk generellt. Så det finns sån forskning.
Så, ja, för strålning, alltså vi är vant till att tänka på strålning, det är bara negativt. Mm. Men solen strålar ju ut en massa olika strålar. Gammastrålar, röntgenstrålar, synlig ljus är ju elektromagnetisk strålning. Mm. Så strålning är inte positivt eller negativt i sig själv, men det är doser som är viktiga. The dose makes the poison. Mm. Så ska vi se om vi klart att svara på Sandras spørsmål. Det är bra vi har de spørsmålene, för att vi vandrer oss ju fort bort i små detaljer. Men solkräm, bör du bruka det? Nej.
Och jag vill flika in också för alla som använder smink, alltså makeup. Där har man ofta lagt in solskyddsfaktor bara för att. Det är SPF 30, 40, 50 olika såna här foundations och sånt. Det är fullständigt vansinnigt att gå runt i en mörk stad i Sverige eller Norge med sånt i ansiktet. Om det kanske är det enda huden du exponerar mot solen. Då blockar du allt.
Och det är säkert nog för att det som Sandra inte spurt om, men som hon helt säkert ville ha gärna visst svar på, är får du rynker? Får du mer rynker hvis inte du har solkräm? Det är också intryck att de flesta damer brukar solkräm för att undgå rynker, men det är jag lite osäker på.
Du får inte mer rynkor. Det är till och med så att om du är ute i solen på lagom vis med lite solbränna, då skyddar det mot rynkor. Rödljusterapi till exempel kan ju minska rynkor med 30% bara med 10 användningar. Och det är samma ljus du får från solen. Och så länge du inte bränner dig och får liksom solskador, så är jag inte dugg rolig för det. Men det finns ju intressanta saker som kan öka rynkigheten. Och det är en dålig kost till exempel. Mycket socker, det gör att du ser 10 år äldre ut när du är 50. Det har man gjort studier på. Man ser att mycket sådana fröoljor till exempel, majsolja, sojaolja och sånt, det är mycket lätt oxiderade fettsyror som byggs in i våra cellmembraner och gör att det blir en åldrad process helt enkelt. Ja. Så jag tänker mer sola på, ät nyttigt. För att då får du ett mycket bättre inbyggt skydd.
Ja. Så det hjälper inte att ta solkräm och så spisa massa socker?
Nej, nej. Och rökning nämnde du. Rökning är ju katastrofalt för rynkor och allting egentligen.
Ja, inte sant. Mm. Absolut. Så, och solkräm också innehåller ju, det har vi inte snackat om, innehåller en massa stoffer som inte vi vet effekten av och som tränger in i huden. Och vi smörjer oss ju från topp till tå.
Mm.
Och vi smörjer till med en barna från de är små.
Mm.
Och da kom jeg også inn på noe av den forskningen til Pelle Lindqvist, som egentlig er en gynekolog. Han startet jo å finne ut om sol via at han så at gravide som hadde lave D-vitaminnivåer hadde større risiko for blodpropp i beina og alle mulige andre komplikasjoner.
Mm.
Så det som er mye av problemet, tenker jeg, i helse Norge og Sverige og i vår del av verden, er jo at mødre med for lite soleksponering får barn som allerede starter litt bak, og så holdes barna ut av sola, og til og med er de i sola, så er de på med solkrem med en gang. Og mange av sykdommene som vi har i vår del av verden har jo sammenheng med sol. I boken din så viser du jo kurver, for eksempel på MS, som jeg vet moren din hadde, som viser at MS er det nesten ikke noe rundt ekvator, og jo lenger unna ekvator du kommer, jo mer MS er det. Og lignende kurver finnes det på nesten hva som helst av sykdommer.
Mm.
At sykdommene, og det kan være kreft, det kan være hjertesykdom, mindre risiko rundt ekvator, øker jo lenger unna sola du kommer.
Och det finns, jag tror det finns drygt 100 studier idag med samma resultat. Vad man än tittar på så ser man det sambandet, utformat samband. Vid ekvatorn lägst risk och sen så ökar det hur länge bort man kommer. Och det ska jag nämna också att vi har ju sagt det att jag numera bor här nere i södra Spanien. Och att du är på besök här nere, vi har perfekt tillfälle till podda. Men skälet till att jag bor här nere är mycket mina egna insikter när jag skrev boken. Det är så viktigt för mig. Jag kommer leva kanske 5 år längre. Risken för mina barn att drabbas av MS som finns i generna till exempel blir nästan eliminerad här nere. Risken för att drabbas av benskörhet för min hustru som snart är inne i menopausen, den blir nästan noll om man är ute i solen. Så det är så mycket som min familj gynnas av att bo här nere, rent hälsomässigt. Jag kunde bara inte låta bli. Jag måste ner till solen.
Och det är därför jag också är här. För jag tänkte att okej, hvis jag ska leva länge som jag vill, så är det att uppsöka sol i vinterhalvåret. Och det är ju Costa del Sol som vi är på nu, må ju vara ideellt. Mm. Så det är egentligen lite tillfälligt att vi mötes här, för att jag hade först tänkt att dra hit av akkurat samma grund som dig och finna ut är det möjligt att uppehålla sig mer i sydlig strök på den tiden av året då.
Och det är så intressant för att ser man på det historiskt så var ju neandertalarna deras sista utpost var här nere, Gibraltar. Mm. Där dog de ut. Så de sökte sig ner till Europas bästa klimat för att överleva helt enkelt i en tuff tid. Så att här kan man odla tropiska frukter, bara en sån sak, det säger något. Så jag tycker det här är en optimal plats på det viset. Men sen för alla som bor i Norge och Sverige, det finns ju sätt att hantera det. Det är bara att man liksom måste hitta dem.
Ja, och de må i vart fall komma sig ut så mycket de kan i den sola som är, om det så är mitt på dagen i Norge.
Mm.
De bör i vart fall inte bruka solkräm for å forhindre soleffektene, og de bør gjerne da ta både rødlys og solarium og komme seg så mye de kan til sydligere strøk for å få de helseeffektene av det. Andre ting vi kan se av helseeffekter er jo også at dødeligheten i Norge og Sverige er jo 20% høyere cirka på vinterstid. Generelt av alle sykdommer. Og det har utrolig nok, helsevesenet i Norge i hvert fall, har regnet det som influensa.
Mm.
At det må være influensa. De har ikke engang undersøkt og tenkt noe videre rundt dette faktum.
Men hva beror influensaen på?
Så mange flere dør på den tiden.
Hva beror influensaen på?
Det är dåligt immunförsvar.
Och solbrist. Sol. Solbrist, tror jag. Det ja. Såg vi ju, nu har det kommit jättemycket studier på covid-pandemin. Att de soligaste länderna hade ju minst allvarliga fall. Det finns ett direkt omvänt samband. Så det är nog sant att influensa är med, men det beror ju på solbrist. Ja. Sen har det ju också flest som dör av cancer i Sverige, det är säkert samma i Norge, det är ju januari och februari. De är som längst ifrån solen. Man ser att just infektionssjukdomar, februari är värst i Sverige. Man pratar om vabbrari, lite skämtsamt att man vabbar är man hemma med sina sjuka barn. Så det är verkligen etablerade fenomen. Och det är det man måste försöka komma ifrån. Vi bor alltså på samma breddgrad i Norge och Sverige som man gör i Alaska och i Sibirien. Men vi kan bo där tack vare Golfströmmen, det värmer upp. Men det är ju ett extremt solfattigt klimat.
Mm. Och som du säger, covid, så fant jag också ut under covid att innan enkelte land, så ju längre syd för exempel då, i England eller Sverige eller Italien, ju längre syd, alltså ju närmare sola, ju mindre chanser för att få allvarlig covid och dö av covid.
Mm. Mm.
Så covid har lärt oss mycket om effekten av sol. Och många fant ju också ut, och här är ju, vad heter han, Roger Schult, har jo tatt pasienter som så ut til å dø av covid ut i sola i 20 minutter, og det snudde hele effekten.
Mm.
Og det ser jo også ut til at dosen på, for at Sandra spør på spørsmål 4 her, hvor lenge i sola bør man være? Og det viser seg jo i den forskningen på covid at bare 20 minutter, det ser nesten ut som det en sånn switch i kroppen, sånn at du tenker, det er ikke nødvendigvis doseavhengig, sånn som det er på mye annet, men det er, kommer du deg til sola eller ikke? Så til og med 20 minutter med god soleksponering har en forholdsvis stor effekt. Mm.
Og man vet at selve ljuset er både antiviralt og antibakterielt. Sen påverkar det ju makrofagerna så de kan bekämpa infektioner bättre. Och sen berättar Pelle för mig, han forskaren, att kväveoxid också är antiviralt i sig. Så att allt det tillsammans gör att det blir som en fantastisk cocktail mot infektioner.
Mm. Och det som är morsomt för mig då, som driver med pulsklockor och pulsmåling, är ju att när jag är i sydligare strök, och jag får ju också massvis av meldinger på Instagram och folk som jag känner som är på 2 veckors ferie i syden och Gran Canaria och så vidare, så ser vi det på pulsmålingen.
Mm.
Heart rate variability är bättre i sola som ett uttryck för att hela blodcirkulationen fungerar bättre när vi är exponerat för sol.
Och POMS är säkert med sin stressreglerande effekt och sådär.
Inte sant. Och så hur länge bör Sandra vara i sola utan solkräm?
I Norge, jag kan säga att jag ser ingen begränsning alls i det. Kör på. Säg så här, säg att hon är ute så mycket hon bara kan. Och råkar bränna sig en gång per år. Då är nyttan 1000 gånger större än onyttan. Att bränna sig en gång, det är ingen större fara. Den här stora studien på 50 regioner jag pratade om, som man såg att UV var kopplat till ett direkt skydd mot malignt melanom. Där såg man att inte ens brännskador var kopplat till malignt melanom.
Mm.
Så att jag säger så här, go for it.
Ja, och det andra som är intressant med malignt melanom är att de allvarligaste tillfällena sker på de delarna av kroppen som inte är exponerat.
Mm.
Och den delen av kroppen som är mest exponerad, nämligen ansiktet självklart, där är det minst melanom.
Mm.
Så att det är en del såna effekter som visar att det att vara i sola inte är den orsaken till hudkräft eller melanom som vi kanske tror då.
Mm. Och sen också tittar man på det här kan man googla, det är öppen statistik. Jag tror att det är mellan 1,5 och 2% av alla dödsfall i cancer i Europa beror på malignt melanom. Det är alltså en väldigt liten cancerform. Och vi vet ju det sen Pelle studier att om man solar mycket har man ungefär en 40% reduktion att drabbas av totalt sett alla cancerformer. Och dö av det, alltså en dödlighet.
Ja.
Så att det är egentligen så man säger på svenska att man silar mygg och sväljer kameler. Att man liksom tittar på en detalj och fokuserar så mycket på det som kanske inte ens stämmer. Så man glömmer den stora bilden.
Ja, ja, för den biobankstudien för exempel till Richard Weller i England då, med nästan 400 000 folk som de har följt över många, många år. Tyder på att det att få mer sol reducerar hjärtesjukdom med något sånt som 25-30% och reducerar i den studien då kräft av andra orsaker med 15%. Och det är också studier som tyder på at for hver person som blir skadet av sol, eller som dør av sol, så er det 300 som dør på grunn av mangel på sol. Og av en eller annen utrolig grunn, så har vi altså i helsevesenet, og vi leger har fått dette helt feil, og har klart å ikke se det åpenbare, at sola er helsebringende, og fokusert på denne lille, mulige, skadelige effekten, som de ikke er lenger så sikre på, når de undersøker grundigere på melanom. Da.
I hvilket land kom den senaste studien ifrån, som du berättade om, med 25%?
Det är England, UK. UK Biobank Study.
För det är intressant, England ligger ju betydligt längre söderut än vad Sverige och Norge ligger. Och Pelles material i Sverige, där är det nog fler som har massiv solbrist. Så det är ännu större skillnader. Så de som solar mest hade ju, tror jag, 40% reduktion i cancerdöd, 50% reduktion i hjärt-kärldöd och 70% reduktion av annat, infektioner och autoimmuna sjukdomar och så. Så att ju mörkare land, desto större effekt får troligen den här extra solen.
Ja, och även om England ligger lite längre söder så är det ju mycket mer skyet. Och rödhåriga, de kommer ju gärna från Irland, inte sant, och England, Skottland. Så som har varit en mekanism då för att ta vare på mer solljus genom huden då. Och så där har vi varit lite inne på det femte frågeställningen från Sandra då, är det bara sol som ger hudkräft, och då är väl svaret lite sån, det ser inte helt ut som det är sol som ger hudkräft. Det ser i många tillfällen ut som om det är mangel på sol genom detta att vi kan se att de som har lavest D-vitaminnivå er de som har størst sjanse for melanom. For de som får melanom, jo mer sol de får, jo mindre sjanse for at de får det tilbake hvis de først har blitt kurert for det. Da. Her er det studier som viser. Og det er studier som viser at de som jobber i marinen, jeg tror det er amerikanske marinen, at de som jobber på dekk og får mer sol på seg, har mindre hudkreft, melanom, enn de som jobber nede og får mindre sol. Yrker, dette er også norske studier som viser, yrker der du er jevnt eksponert for sol gjennom året, bønder og folk som da er ute i en viss grad av soleksponering, har mindre melanom enn de som er inne, eller de som på grunn av jobben er uniformert, for eksempel politi, brandmenn, som også er ute, men med fulldekkende drakter. Da. Så at det er en del som tyder på at vi har dette her helt feil, rett og slett.
Ja, og det er jo det er bra at ni gjør denne podden, man sier så. For det her måtte jo komme ut. Det er jo et jätteproblem, eftersom folk er felinformerade. Og som du sier, det er en kvot 1-300 når det gjelder skada mot nytta. Så var ikke rädda for solen, utan utnyttja den så mycket ni kan.
Ja, for det er jo det at selv om vi snakker om masse kompliserte ting, så er løsningen enkel. Altså, benytt det sollyset som er. Hvor mye sol er vi lagd for å tåle? Ok, det finnes studier som ser på, ok, la oss gå til Masaiene, la oss gå til Hadza-folket i Tanzania. Hvilket nivå av D-vitamin har de? Jo, de har rundt 140 i D-vitamin. Når jeg tar prøver, og det gjør jeg som regel da, når jeg oppe i Nord-Norge, som jeg nå har gjort de siste par ukene, så har de et D-vitamin-nivå på 26. Veldig mange av dem. Veldig lavt. Og vi er også laget for å ha det opp mot 140. Og ifølge Pelle Lindqvist, så tilsvarer det at du må ta et tilskudd på 4000 enheter til 6000 enheter for å klare å få det D-vitamin-nivået. Uten sol. Og det er ganske mye. Det er kanskje, i hvert fall 80 mikrogram, er 3200 enheter. Sånn at jeg anbefaler alle i Norge som ikke får nok sol, å ta 80 mikrogram hver dag for å få D-vitamin-nivå høyt. Og på D-vitamin-nivå så er det jo en del misforståelser. Når jeg legger ut for eksempel på Instagram om sol, som er noe av det mest provoserende, da får jeg masse kjeft.
Ja, jeg vet, jeg kjenner samme sak. Så
sier til og med hjerteleger, som burde visst at sol reduserer hjertesykdom med 30%, og kanskje enda mer, så sier de at dette må du ikke si, hold dem utenfor sola og gi dem D-vitamin. Men det som det tyder på er at D-vitamin er bare en markør på at du har fått nok sol, for at når vi i studiet ser at det å ha et høyt D-vitamin-nivå beskytter mot mye sykdom, så har man da tenkt at ja, men la oss bare gi dem tilskudd, og så har de sett at de gode effektene kommer ikke bare av tilskuddene. Så at mest sannsynlig så er et høyt D-vitamin-nivå en biomarkør på at denne personen har fått nok sol, og har fått også alle de andre effektene av sol. Hva ja, det, tenker du om det?
Ja, men du er inne på noe jättespännande. Det var jo når jeg skrev boken også, hittade jag ju som två läger. De som sa att D-vitamin var jätteviktigt att äta, de som säger som du säger att det är bara en markör. Men min slutsats är att det är sanningen i mitt emellan. För att, som du också är inne på, det finns D-vitamin receptorer i kroppen. Då har D-vitamin funktioner, punkt, så är det. Däremot så har det inte alla de funktioner som man har tittat på och sett i sådana här nonsenssamband. Till exempel att tar man D-vitamin så kan man skydda mot benskörhet, det stämmer inte. Man får inget skydd av mot benskörhet med D-vitamin. Däremot får man det av sol. Och det är det som man då har blandat ihop. Och det har kommit två stycken jättestora studier som är alltså metastudier med just D-vitamintillskott. Och där ser man, om man ska sammanfatta det väldigt kortfattat, att mortaliteten, så dödligheten, minskar när du tar ett tillskott. Så det är bra. Men det skyddar inte mot allt det här som man har sagt att det skyddar emot. Utan där är det solen. Så jag är ju så när jag själv är hemma i Sverige, då tar jag tillskott. Men jag vet också att det är en begränsning, för det jag äter är ju en inaktiv form av D-vitamin. Det måste aktiveras i levern och i njurarna, och sen så kan det då ha en effekt i kroppen. Så jag hoppas ju att det funkar, men jag vet inte om det funkar. Får jag från solen, då vet jag att det funkar. Mm. Och man har ju räknat på det också, att i huden så produceras inte bara D-vitamin, minst 200 molekyler till. Mm. De senaste rönen tyder att även könshormoner produceras.
Testosteron ökar, östrogen ökar. Vi är lagt, självklart, vi är lagt för att ut i sola. Och den stora legetabben, tänker jag. Jag tänker på detta här som tidens största kollektiva legetabbe.
Mm.
Att vi har tänkt att vi kan ta en art, en dyrart, utvecklat under sola, innanför fyra väggar i konstigt ljus, och inte tro att det sker en skada med det.
Mm.
Och det borde egentligen vara helt uppenbart. Och man borde i vart fall ha undersökt det och tänkt tanken att när vi tar ett dyr ut av sola, så måste vi checka att detta inte är farligt. Mm. Och det visar sig att det är det.
Mm.
Det är farligt, det är förbundet med sjukdom. Det är också något med det blå lyset, det är också något med det lyset vi har lagt då av LED-lys. Som faktiskt kan skada oss. Det går också in i cellerna och förstyrrar.
Det gör det. Och redan på 80-talet kom studier på lysrör som har mycket blått ljus. Att det var kopplat till manligt melanom. Det finns forskning på. Det har man inte gått vidare med så mycket. Men vi vet att blått ljus är cellskadande. Och det ljus som vi har i LED-lampor inomhus, det är mycket blått ljus. För det har högst energi. Det innebär att det ger mest ljus per krona man betalar för det. Så det är väldigt billigt sätt att lysa upp, men det är också väldigt problematiskt. För vi ska ha blått ljus kanske mellan 11 och 4 på dagen, sen ska vi inte ha så mycket blått ljus. Mm. Det är vad solen naturligt ger.
Inte sant, för det blå lyset är den samma bölgelängden som den blå himlen.
Exakt, precis.
Och den är ju våra ögon då utvecklat genom miljoner av år.
Mm.
Ögonen våra är ju, läser ju lyset ute och förer till olika reaktioner i kroppen avhängig av bølgelengden på det lyset som øynene mottar på netthinnen.
Mm.
Og da er vi også inne på et annet spørsmål som Sandra ikke stilte, men som jeg vet at Sandra liker solbriller. Mm. Mange liker jo solbriller. Vi ser jo veldig kule ut i solbriller.
Mm, ja, superkule.
Ja. Men er det lurt?
Nej, jag måste säga att numera använder jag aldrig solglasögon. Jag hade det förut när jag åkte båt en del i Sverige och så, för det skyddar mot mygg och sånt där. Men för att skydda mot sol behövs det inte. Däremot ska du inte titta rakt in i solen. Du ska inte få ljus rakt in i synnerven. Men dina ögon sitter så bra till att du har ju pannbenet och har ju okbenet som skyddar ögonen från solljuset. Så att se till att om du störs av solen, ta en keps. Eller en hatt. Mm. Och sen strunta i solglasögon. För som du säger, ungefär 3% av syncellerna i ögonen kan inte se. De kan bara registrera ljus. Och det kallas då melanopsin, helt enkelt, och som registrerar vilken tid på dygnet det är. Och tar vi bort det här, det vill säga tar på solglasögon, då vet inte kroppen vilken tid det är. Mm. Den slutar producera melanin, det vill säga vi bränner oss lättare.
Mm.
Så att vi styr väldigt mycket av vad som händer i kroppen genom just synnerven och melanopsinet i ögonen. Så jag är väldigt kritisk till det med solglasögon.
Ja, för det är ju så att ögonen tar imot informasjon om at nå det mye sol ute, og sender signaler ut i kroppen om at nå må cellene forberede seg på sol, og beskytte cellene bedre. Det vil skje en reaksjon i hele kroppen når det kommer mye lys inn. Ikke sant? Stemmer ikke det?
Vi har POMC i genen også i ögonen. Och det man har sett där också, det är ju att du faktiskt påverkar ju även melatoninet med blått ljus och så. Och det innebär att melatoninet ska ju hämmas på dagen. Man vill ha pigg ju. Och tar du på solglasögon, då plötsligt så börjar du producera melatonin och du blir trött och dåsig. Du får liksom helt fel i biokemin. Så att jag är absolut negativ till det. Och sen är det så också att vill man ha det för att det är lite coolt, ha det 10 minuter då. Det gör väl ingenting. Men ska du ut i solen och få sol, ha inte ens glasögon på dig. Ha inte ens linser på dig. Helst ska du vara helt naken ögat så att säga. Och måste du ha för att se, det är klart, då har man ju det. Men om du kan vara ute utan något som helst skydd för ögonen så är det det bästa.
Ja, det är mycket spännande det här och jag gläder mig sånt att skriva denna boka om sol och dyka närmare in i det här. Och visst är det någon som syns att detta är helt ny och rar information så går det alltså an att gå till de flinkaste folka på området för de är på podcaster. Och det är speciellt två podcaster som har specialiserat sig på att få disse in. Och det är en som heter Regenerative Health med Max Gullhane, en australier. Och så är en annan australier som har en Ricky Nutrition podcast, Ricky med två C-er, alltså R-I-C-C-I. Med massa flinke folk och det är fysiker, astrofysiker, folk som intresserar sig för ljus och ljusfrekvenser på en helt annan måte och hur det har påverkat vår biologi då som väsener utvecklat genom miljoner av år under sola. Så här hoppas jag att det vill ske mycket på ett område och det måste ske ganska fort för att folk blir ganska sjuka, blir väldigt sjuka och dör av att inte få nog sol.
Ja.
Och det haster egentligen med att få detta ut till folk alltså.
Ja, och död är ju det mest tydliga tecknet vi har på sjukdom. Sen tänk på alla som mår dåligt av det här. Men Pelle Lindqvist och ett egentligen stort antal världsledande forskare har räknat på det här. Och de säger ju att det dör ungefär 480 000 europeer varje år av solbrist. 480 000 europeer. Och amerikanerna 340 000. Så det här är ett jätteproblem och det är död. Sen är det allt annat med sjukskrivningar och infektioner och elände. Så det är verkligen som du säger, det här är brådskande.
Ja, och det som är lite intressant är, hvor skedde feilen? Hvor skedde den här otroliga missförståelsen? Av att nå som kanske är det allra sundaste, gratis, enklaste vi kan göra. Att det skulle vara skadligt för oss. Det blir intressant att finna ut och jag vill tänka att det kan ha något med solkrämfabrikanter att göra att de har en eller annan. Det är inte sån konspirationsteoretiker jag alltså, men det har ju varit mycket kampanjer från solkrem, för att det är mycket pengar i det, extremt mycket pengar i det. Selv uppe i Kåfjord, nå på denna tiden av året, vid kassorna, så står det svære stabler, hyller med solkrem.
Otroligt.
Det är helt absurd.
Det är absurd, ja.
Och jag tänker att det, vad tänker du om det? Att det kan ha något med
jag tror att det finns mycket i det som du säger. Jag är inte heller någon konspirationsteoretiker, men det är ett faktum att det ser ut så. Och jag frågade faktiskt Pelle Lindqvist det här. Han är med i min bok, jag intervjuar honom där. Och då säger han att hans tolkning av det här är att vi var lata. Vi bara kopierade solråden man gav i Australien på 70-talet. De har börjat titta på det här med UV och du vet, fria celler som tar skada och så vidare. Och där som man då, där man har flyttat världens mest solkänsliga befolkning, rödlätta britter, till världens mest UV-rika land, Australien. Där kan det bli knas. Där kan det bli fel. Men de råden som man då tog fram till de här kolonisatörerna så att säga, har man då satt på norrmän och svenskar som lever i Europas mörkaste länder. Det är fel. Förstås. Ja. Och det här finns jättemycket att prata om. Men det är därför att australiensarna är duktiga på det här också. För att de har ju också fått felaktiga råd. Och speciellt så nu har ju aboriginals. Som då, deras urbefolkning. Som har en Fitzpatrick-skala som är 5 plus. Det mörkaste man kan bli. För att tåla den här enorma UV-bestrålningen. De sätter man inomhus för att skydda mot solen. Det blir så otroligt tokigt på alla sätt. Åt alla håll och kanter. Så i Australien finns det också mycket solbrist.
Fast det är för att de har byggt så mycket solkräm.
Ja, och är så rädda för det. Och, ja. Så att det är nog i alla fall en orsak till det. Sen är det väl så att man får väl förlåta och gå vidare, men med rätt information. Ja. Så att från och med nu, var inte rädda för solen, använd inte solkräm, få så mycket sol ni kan.
Ja. Yes, nei, men det var bra råd. Da har jeg vært gjennom hele lista på ting vi ønsket å komme innom. Så håper jeg at du som lytter kan utover våren nå bruke sola, kjenne på strålene, ta solbrillene, spar deg for den utgiften å få solkrem og bruke solkrem. Så håper vi at vi alle blir fiskere på den måten. Mm.
Og bygge opp en solbrenne, eller solar callus som det kalles, altså et skydd mot solen. Ja. Ät nyttigt, ät inte massa halvfabrikat
eller,
och sånt.
Eller ta solarium, för att jag pleier å gjøre det, för att vi är ofta ute och seiler på vintern, att vi drar till Karibien och slikt. Mm. Och då pleier jag å ha ett visst grundlag med solariumet, som skaffer den här solar callus, eller alltså vad ska man säga, att du har förberett huden da, på ett större mängd med sol då. Så tusen takk, Fredrik, for at du var med på denne podden her. Det skal bli så spennende å følge med på dette her videre, og hva som kommer til å skje på området med sol, det superspennende. Så tusen takk for at du ble med.
Stort takk, Torkil, og jeg skal se frem mot å lese din bok. Så er det.
Og ja, vi kan også anbefale da Lysrevolusjonen av Fredrik Paulun, som da en bok allerede ute, og min jobb blir da å forbedre den enda mer. Får jeg se om jeg får til det da. Yes, takk for nå.
Takk så mye.
Du må ingenting, og det finnes enklere måter å få spenning på. For på lørdag det to vinnersjanser i V75 og Super Saturday med 65 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 14 og 24 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Spill før lørdag klokka 16.20. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!